Så välkomna hit till Bibelskola Rötter, den femte och sista för den här terminen. Men låt oss be tillsammans. Tack Jesus för ditt ord till oss. Tack att vi får läsa ditt ord och begrunda det. Och tackar för att du kan låta ditt ord växa i oss, Herre. Att ge oss brinnande hjärtan för dig, Kristus. För din församling och för vår omvärld. Vi välkomnar dig, helige Ande, att du att tala till oss, Herre. Och ge våra hjärtan liv, Herre. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen. Idag är temat församlingen i Bibelns ljus. Och jag bara tänkte så här att den här frågan. Vad är det första ordet du tänker på när du hör ordet församling? Inte tänka så mycket utan det första att det kommer upp. Kristi kropp. Ja. Ja. Andligt hem. Vad sa du? Vi. Men det tänker på. Jag tror vi skulle kunna komma på mycket om vi funderar så här. Och vad församlingen är. Och jag tror också vi har väldigt många olika erfarenheter av församlingen. Och det ska ni få tala om sen i era grupper. Men jag tänkte liksom gå in lite grann vad församling är. Församlingens rötter. Och lite olika bilder på församlingen. Och sen ska ni få samtala om de frågor sen tillsammans. Ordet församling är ju ordet ekklesia bland annat. Och det handlar om de som är utkallade av Gud. De som Gud har kallat på, ropat på. Och som har sagt sitt ja till honom. Så har du sagt ett ja till Jesus så har du blivit utkallad av Gud. Utropad av Gud. Till att vara en del av hans församling. Och vi är utkallade till ett liv där Jesus är Herre istället för det egna jaget. Och tänker man på församlingsrött. Så tänker jag att gå tillbaka ända till vem Gud är. Att Gud är gemenskap. Fader, son och ande. Det här är kanske den så långt tillbaka man kan komma av gemenskap. För kristen tro är ju gemenskap. Församlingen handlar ju om att vara tillsammans. Med Gud, med varandra. Och den här texten tycker jag är fantastisk ifrån första Johannesbrevet. Det som var från begynnelsen. Det vi har hört, det vi med egna ögon har sett, det vi har skådat och rört med våra händer, om detta vittnar vi, livets ord. Livet har uppenbarats, vi har sett det och vittnar om det och förkunnar för er det eviga livet som var hos Fadern och uppenbarades för oss. Det vi har sett och hört förkunnar vi för er för att också ni ska ha gemenskap med oss. Och sen kommer, och vår gemenskap är med Fadern och hans son Jesus Kristus. Detta skriver vi för att vår glädje ska bli fullkomlig. Fadern är gemenskap. De har en fantastisk gemenskap inom gudomen. Och in i den är vi som Guds folk inbjudna att ta del i. Kyrkofäderna brukar säga liksom välkommen in i dansen hos Gud. Men när vi läser i Gamla testamentet så ser vi ju Israel som Guds utvalda folk. Och vi kan börja så långt tillbaka som hos Abraham. Herren sa till Abraham, gå ut från ditt land och din släkt och din fars hus och bege dig till det land som jag ska visa dig. Där ska jag göra dig till ett stort folk. Jag ska välsigna dig och göra ditt namn stort och du ska bli en välsignelse. Jag ska välsigna dem som välsignar dig och förbanna dem som förbannar dig. I dig ska jordens alla släkter bli välsignade. Från Abraham, Isak och Jakob, från 12 stammarna formades Israel till ett folk som Gud utvalde för att de sa, ni ska vara ett ljus för alla andra folk. Och de skulle vara ett präster, ett prästerskap. Ni ska vara för mig ett rika präster, ett heligt folk. Detta är vad du ska tala till Israels barn. Och utifrån denna stammarna, Israels stammar, så föds ju Jesus, det vet vi. I sin tur så kallar Jesus 12 lärjungar. Och det här är ju som vanligt liksom en väldigt, väldigt tydlig parallell. Från 12 stammar ett folk. 12 lärjungar ett nytt folk. Som ska bli ett vittnesbörd om vem Gud är. Och i förlängningen så är vi ju alla, oavsett om vi är judar eller icke-judar som tror på Kristus, avkomlar till Abraham. Om ni tillhör Kristus är ni avkomlar till Abraham, arvingar efter löftet. Och där ser du ju, i dig ska jordens alla släkter bli välsignade. Vi är på ett sätt Abrahams avkomlingar i tron på Kristus. Och vi vet att Jesus, han utvalde 12 lärjungar. Jesus gick sedan upp på berget och kallade till sig dem som han hade utvalt. Och det kom till honom. Han utsåg 12 som han kallade apostlar. De skulle vara med honom och han skulle sända ut dem att predika och ha makt att driva ut onda andar. Liksom Gud utvalde Israels folk utifrån de 12 stammarna, utvalde Jesus ett nytt folk utifrån de 12 lärjungarna. Som i förlängningen blir Guds församling. Och vi vet ju att församlingen föds liksom riktigt ordentligt som liksom tar form på pingstdagen. Den helige ande utgjuts över det judiska folket som ber och längtar. Och genom ordets förkunnelse så öppnar sig människor för Kristus, låter sig döpas. Och där formas församlingen. Sen står det att det som tog emot hans ord, alltså det Petrus och apostlarna som predikade, döptes och antalet lärjungar ökade den dagen med inemot omkring 3000. Det höll troget fast vid apostlarnas undervisning och vid gemenskapen, brödsbrytelsen och bönerna. Och församlingen startar ju dramatiskt. Över 3000 människor kommer till tro. Och det här sprids väldigt fort, vittnesbördet. För i Jerusalem, på pingstdagen, så var ju folk samlade från nästan alla länder som var kända på den tiden. Och människor kom till tro och de spreds och de förde evangeliet vidare. Och här ser vi liksom att ordets förkunnelse, det är något som verkligen bygger upp Guds församling. De höll fast vid apostlarnas undervisning. Jag tror inte det är det liksom en slump att det står först. Utan Guds ords näring så får vi bristsjukdomar. Och blir sjuka som Guds folk. Det är Guds ord som håller oss levande. Det är det som ger oss näring. Utan Guds ord så vet vi ingenting om vem Gud är. Så att bara att mindre än 14% av de som brukar gå till kyrkan läser Bibeln dagligen är ju en katastrof. En hunger efter ordet. Det behöver vi be. För utan Guds ord så blir vi allt mer indragna i sekulariseringen. Och sen ser vi hur Petrus sen formar. Och här ser vi ett eko av liksom det Gud sa till Israels folk. Men ni är ett utvalt släkte. Ett kungligt prästerskap. Ett heligt folk. Ett Guds eget folk. För att förkunna hans härliga gärningar. Han som har kallat er från mörket till sitt underbara ljus. Ni som förr inte var ett folk är nu Guds folk. Ni som inte hade fått barmhärtighet har nu fått barmhärtighet. Vi som församling kan se oss själva som ett rika av präster. Ett heligt folk. Kungar och präster, ett kungligt prästerskap. Vi har fått mandat att tala på Guds vägnar. Vi kan be för människor i Jesu namn. Vi kan uttala Jesu namn över människor. Vi har fått nycklarna till att lösa och binda människor från deras synder. Vi kan hjälpa människor att finna Kristus och ytterst sett Gud själv. Det är församlingens uppdrag. Se dig själv som präst. Som kung. I tron på Kristus. Du är del av ett heligt folk. Du är del av Guds eget folk. Det är ju fantastiska ord om Guds församling. Och en dag så ska vi se realiteten av det som Gud har gjort i Kristus. När han bröt skiljelinjen mellan judar och hedningar. Och gjorde de två till ett folk. Så här är ju visionen i Uppenbarelseboken. Staden hade en stor och hög mur med 12 portar. Och vid portarna fanns 12 änglar. Där var också namnet inskrivna på namnen på Israels barns 12 stammar. Där har det liksom de frälsta judafolket. I öster fanns 3 portar, i norr 3 portar, i söder 3 portar och i väster 3 portar. Stadsmuren hade 12 grundstenar och på dem stod de 12 namnen på Lammets 12 apostlar. Och det här är liksom bruden som kommer ner ur himlen som jag predikade om i söndags. Och här är så tydligt att här har då det realiseras, nu är det ett folk. Bruden har mött brudgummen. Både judar och alla andra folk. Och låt oss profetiskt redan nu leva ut att vi är ett folk. En dag ska vi vara samlade från alla folk och tillbe Kristus. Men vi ska på profetiskt som församling leva ut redan nu och visa på vad som en dag ska ske. Så låt oss be om att vi, när vi firar gudstjänst, att vi ska få ett genomsnitt av det som finns i samhället. Av alla sociala grupper, nationaliteter och så vidare. För då visar vi på vad Guds församling en dag ska vara profetiskt här. Jesu försoning är ju grunden till församling. Ge akt på er själva och hela den jord där den heliga ande har satt er som ledare. Till att vara hela för Guds församling som han har köpt med sitt eget blod. Det säger Paulus till de äldste i Efesos som man möter i Miletos. Det kostade bara Gud ett ord att frambringa himmel och jord. Han sa och det blev. Men att föda fram församling kostade hans egen son, hans eget blod. Det visar dels att församlingen är Guds. Han har köpt den med sitt eget liv. Men det visar också hur värdefull församlingen är i Guds ögon. Vi är köpta med Guds eget blod. Och församlingen byggs på grunden Kristus och Kristi försoning. Det finns ingen annan grund. Utan Kristi död och uppståndelse skulle det inte finnas någon församling. Då skulle aldrig anden ha utgjutits heller, för anden faller på försoningens grund och inget annat. Och den är byggd på apostlar och profeters undervisning. Ni är uppbyggda på apostlarnas och profeternas grund. Där hörnstenen är Kristus själv. I honom fogas hela byggnaden samman och växer upp till ett heligt tempel i Herren. Och i honom blir också ni sammanbyggda till en boning åt Gud genom anden. De flesta bibelforskare menar ändå på liksom att det här handlar om Nya testamentets apostlar och profeter. Och de tar i stöd då i den texten som jag har lagt in här i Efesierbrevet 3. I forna generationer var den inte känd för människor så som den nu har uppenbarats. Vad som inte var känd var Kristus hemligheten. Så den nu har uppenbarats genom anden för hans heliga apostlar och profeter. Att hedningarna har samma arv som vi, tillhör samma kropp och har delat samma löfte i Kristus Jesus genom evangeliet. Detta evangeliet har jag blivit satt att tjäna med den gåva och nåd som Gud har gett mig genom sin mäktiga kraft. Igen ser vi att församlingen byggs genom ordets förkunnelse. Genom profeter och apostlar. Och det här fortsätter ju sen i Efesierbrevet. Och han gav några till apostlar. Andra till profeter, andra till evangelister, andra till herdar och lärare för att utrusta det heliga till att fullgöra sin tjänst och bygga upp Kristi kropp tills vi alla når fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds son som en fullvuxen man med mått av mognad som motsvarar Kristi fullhet. Och sen kommer det igen, de höll troget fast för apostlarnas undervisning och så vidare. Gud har utrustat sin församling med olika gåvor. Somliga, några har blivit smorda till apostlar, andra till profeter, andra till evangelister, andra till herdar och till lärare för att utrusta det heliga, för att följa sin tjänst. Ibland tänker vi att evangelisten ska ut och vinna människor för Gud. Ja, det är väl en bit av hans tjänst, men här står det faktiskt att han ska förmera sin gåva i andra människor i församlingen. Som de kommer igång och blir evangelister. Och läraren ska undervisa att fler lärare liksom utrustas och så vidare. Och profeten ska utrusta andra så det blir mer profeter. Så att vi kommer in i tjänst för Gud. Det är deras uppgift. Så vi kommer som en fullvuxen man. Med mått av mognad som svarar mot Kristi fullhet. Det är liksom inga låga målsättningar. Igen, vad viktigt ordet är. Att lyssna på Guds ord. Att läsa Guds ord. Att studera Guds ord. Vi kan aldrig nog betona det. Ordets plats i församlingen. Sen står det att Jesus är hörnsten, men det kan också lika gärna översättas att han är slutstenen. Hörnstenen var det som hela byggnaden utgick ifrån, alltså när liksom den hela byggnaden rätades upp ifrån hörnstenen. Slutstenen infogades sist för att hålla ihop hela byggnaden. Och Jesus är ju både och. Han är alfa och omega. Han är den som rätar upp församlingen. Och han är den som håller ihop församlingen. Och han är också grundstenen. Och det här är väldigt viktigt att Jesus får vara hörnstenen. Att han är den som allting utgår från. Att Kristus får vara den som leder församlingen. Att han får liksom ge den inriktning som han vill. Men det är också viktigt att han får vara slutstenen, att han får hålla ihop församlingen. Och sen i texten vi läste ifrån i Facebook står också att, och jag kommer mer till det sen, att församlingen är en boning åt den helige ande. Men jag kan återkomma till det lite senare när jag tar lite olika bilder på församlingen. Lite kort som man skulle kunna tala mycket om. Men församlingen som en kropp, det är liksom det, kanske den som Paulus pratar mest om. Det finns ju Romarbrevet 12, i Filipperbrevet 4, första kor 12. Och kanske det var så att han fick den här upplevelsen att församlingen var en kropp när han fick möta Jesus på Damaskusvägen. Men när Paulus på sin resa närmade sig Damaskus strålade plötsligt ett ljus från himlen omkring honom. Han föll till marken och hörde en röst som sa till honom: Saul, Saul, varför förföljer du mig? Då frågade han: vem är du, Herre? Rösten svarade: jag är Jesus, den du förföljer. Kanske han här fick bilden av församlingen som en kropp. När han förstod att när han förföljde de kristna så förföljde han Jesus själv. Så identifierar sig Jesus med sin församling. Han är huvudet, vi är lemmarna. Det här är ju en bild som Paulus verkligen försöker trycka in på många sätt. Och lite utdrag från de här tre ställena då. För liksom vi i en enda kropp har många lemmar och alla lemmar inte har samma uppgift, så är vi många en enda kropp i Kristus. Men var för sig är vi varandras lemmar. Kroppen är en och har många delar, men trots att kroppens alla delar är många utgör det en kropp. Så är det också med Kristus. I en och samma ande är vi alla döpta för att vara till en och samma kropp. Vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria. Och vi har alla fått en och samma ande utgjuten över oss. Kroppen består ju inte av en enda kroppsdel utan av många. Av honom fogas hela kroppen samman och hålls ihop genom det stöd som varje led ger. Med den kraft som är fördelad åt varje enskild del. Så får kroppen sin tillväxt och bygger upp sig själv i kärlek. Bilden av församlingen som en kropp förmedlar budskapet att Jesus är Herre och huvud och ingen annan. Och vi är hans lemmar. Vi är kroppens olika delar som styrs av huvudet. Och läser man vidare i första kor 12 så ser man liksom att det är tänkt att kroppen ska vara en enhet i mångfald. En mångfald i enheten. Där det inte ska få plats varken missmod eller högmod. Det fanns tydligen de i Korinth som kände sig missmodiga. De jämförde sig med andra som hade kanske tydligare gåvor, utrustning och tänkt att men jag är inget öga, jag betyder ingenting. Och så fanns det de som tyckte att de var bättre än andra, så att jag behöver inte er andra. Jag klarar mig själv. Och både högmodet och missmodet gör att kroppen inte fungerar. Det är tänkt som ett samspel. Där vi ger varandra utrymme att växa utifrån de vi är. Är vi öga så ska vi få vara öga. Är vi fot så ska vi få vara fot och så vidare. Alla delar är otroligt viktiga. Det vet vi. Ni som jobbar med kroppen, ni vet liksom att alla delar är så viktiga. Även om de inte ser är jätteviktiga. När magen krånglar så är det jobbigt. När man har tandvärk så har man till och med nästan kanske ont i foten också. Det verkar hela kroppen. Men kroppen ska också vårdas. Vi behöver vårda varandra. För att vi ska må bra. Vi behöver uppmuntra människor som är missmodiga. Och uppmuntra och se det som Gud har gett den människan. Att rättvisa högmodiga kan vara svårare, tror jag. För att högmodet gör ju att man är blind för sitt eget högmod. Man ser det inte. Men det behöver också i kärlek och tydlighet tillrättavisa. En frisk kropp känner med varandra. När det går spetälska i en kropp så kan man tappa ett finger utan att märka det. Man tappar känslan. Men en frisk kropp känner för varandra. Om en kroppsdel blir ärad gläder sig alla de andra delarna. Och sen har jag tappat. Och om någon som lider så lider alla de andra, ska det stå sen. Istället för att vara avundsjuk så gläder vi oss människor som lyckas. Då är kroppen frisk. Och när någon lider så känner vi smärta tillsammans. Då är kroppen frisk. Så det är en fantastisk bild det här med kroppen. Att hjälpa varandra att hitta sin plats. Och ge varandra utrymme att växa och mogna. Och få pröva sig fram. Det är viktigt. Församling som är familj. Därför uppmanar jag er, jag som är fånge i Herren, att leva värdigt den kallelse ni har fått. Var alltid ödmjuk och milda. Var tålmodiga och överseende med varandra i kärlek. Gör allt ni kan för att bevara andens enhet genom fridens band. En kropp och en ande, liksom ni kallades till ett hopp vid det kallelse. En Herre, en tro, ett dop. En Gud som är allas far. Han som är över alla, genom alla och i alla. Det finns en Gud och han är allas vår far. Och det innebär att vi som församling också är en familj. Och det är så, i en biologisk familj, man väljer inte sina syskon. Det bara gillar läget. Och så är det också i församlingen. De som tillhör samma församling som dig. Och den som liksom tillhör Kristus, han är din bror och din syster. Det bara gillar läget och lära sig att älska. För kärlek är faktiskt något man lär sig. Det handlar för sig inte främst om känsla. Som, vi lever i en känslokultur, jag vet det. Men kärlek är mycket mer något man lär sig. Något man bestämmer sig för. Sen är det fantastiskt att känna också. Och det får vi också. Känslor är inte bannlyst i Guds rike, inte alls. Men grunden är inte känsla. Grunden är att vi bestämmer oss. Hon är min syster. Han är min bror. Vi tillhör samma familj. Och här behöver vi verkligen Guds ande för att den här kärleken ska flöda. Vi kommer från olika bakgrunder. Vi har olika personligheter. Och sen ska vi vara tillsammans i samma familj. När Jesus utvalde lärjungarna så verkade som han valde så olika han kunde i temperament och personligheter. För att visa med Kristus i centrum så går det att förena de mest olika människor. Jag tror säkert att lärjungarna rök ihop ibland. Men de blev ett sammansvetsat gäng till slut. Det med familj, det är en vacker bild. Men det behövs mycket förlåtelse. Precis som det behövs i en vanlig familj att vara väldigt snabb till förlåt. Förlåtelsen gör underverk. Att leva i förlåtelsen. Jag kom på att tänka på C.G. Hjelm. Vet ni som är äldre, jag har aldrig hört honom, men jag har hört talas om honom och läst lite om honom. En gammal predikant som var original, men han hade väl en del fiender. Och en gång så kommer han hem och hans fru säger: den och den har sagt så om dig. Och då sa han: lugn, jag förlåter dem i förväg. Och det är en väldigt bra inställning. Att bestämma sig: jag förlåter. Ja. Församlingen som ett Guds folk. Och vi har läst den här texten en del. Det här handlar om att vi som en bild på att vi är levande stenar i Guds andliga husbygge. Men vi är Guds eget folk. Ett folk på vandring. Ett folk i rörelse. Ett folk som håller på att byggs. När det kommer in nya stenar så förändras byggnaden. Och så ska det vara. En levande församling. Nya människor kommer in och hela kroppen förändras. Hela byggnaden förändras. Vi är levande stenar, liksom inte döda. De lever. Och det är fantastiskt att få liksom benämna som Guds folk. Men vi har läst en texten förut. Men församlingen är också ett hem. Därför är inte längre gäster och främlingar, utan medborgare med det heliga och medlemmar i Guds familj. Ni är uppbyggda på apostlar och profetens grund, där hörnstenen är Kristus själv. I honom fogas hela byggnaden samman och växer upp till ett heligt tempel i Herren. Och i honom blir också ni sammanbyggda till en boning åt Gud genom anden. Den har vi också läst förut, men här blir vi alltså en boning åt Gud genom anden. Tänk att vi som församling, vi är en boning åt Gud. Gud bor i sin församling. Den Gud som har skapat universum, som sa och det blev. Han bor i sin församling genom sin ande. Och därför kan vi bjuda människor till Guds boning. För vi vet att där bor Gud. När vi firar gudstjänst tillsammans så vi för Gud bor där genom sin ande. Det är ett hem åt Gud. Och det får bli ett hem för människor. Och den sista bilden jag tar det är ju församlingen som en brud. Och när vi ska läsa den här texten så ser vi hur han liksom växlar mellan man och hustru och Kristus och församling som en brud. Underordna er varandra i vörna för Kristus. Ni hustru, underordna era män som ni underordnar er Herren. En man är nämligen sin hustrus huvud Liksom Kristus är församlingens huvud och själv frälsare för sin kropp. Så som församlingen underordnar sig Kristus, så ska kvinnan i allt underordna sig sina män. Ni män älskar hustru så som Kristus har älskat församlingen och offrat sig för den. Han gjorde det för att helga den sedan han renat den med vattnets bad i kraft av ordet och föra fram församlingen inför sig i härlighet utan fläck eller skrynkla eller annat sådant. Helig och fläckfri skulle den vara. På samma sätt är männen skyldiga att älska sina hustru som sina egna kroppar. Den som älskar sin hustru älskar sig själv. Ingen har någonsin hatat sin egen kropp, utan man ger den näring, sköter om den. Så gör också Kristus med församlingen, eftersom vi är delar i hans kropp. Därför ska en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru, och de två ska bli ett kött. Denna hemlighet är stor. Jag talar om Kristus och församlingen. Men vad er angår ska vara en. Angår ska vara en älska sin hustru som sig själv, och hustrun ska visa respekt för sin man. Ni ser hur han växlar här. Och när man läser den texten så kan man tänka att Jesu förhållande till sin församling är ett föredöme för alla äktenskap att följa. Att underordna sig varandra. Att älska varandra så som Kristus har älskat kyrkan. I den här bilden så anar vi hur mycket Gud älskar sin församling. Hur han älskar sin brud. Han längtar efter att förenas med sin brud. Och vilken brud som väntar på brudgummen. Kristi mål med församlingen är att den ska bli helig och fläckfri. Och vi är heliga och fläckfria i Kristus, inte oss själva. I Kristus har vi fått förlåtelse. Har vi helgats och blivit hans heliga. Men vi behöver ständigt, varje dag, låta oss formas av Kristus. Så vi blir och formas till hans avbild. Det är målet att bli lika Kristus. Att vi som församling blir en brud som är redo för sin brudgum. Fantastiskt vacker bild på församlingen. Till sist vill jag bara säga det liksom att församlingen är både gudomlig och mänsklig. Och det är det som gör den så vacker och så besvärlig. Församlingen är gudomlig för det är Guds församling. Det är Kristi kropp. Det är Guds boning. Men den är mänsklig, för Gud har valt att bygga församlingen med oss bristfälliga och syndiga människor. Vi kan tycka vad vi vill att han använde byggnadsmaterialet, men han gjorde det. Och det får Gud stå för. Men den är mänsklig. Vi är fulla brister. Vi sårar lätt varandra. Vi är lätt sårade. Men vi är ändå Guds församling. Vi lever i den här skärningspunkten. Att församlingen är både gudomlig och mänsklig. Och det ska integreras med varandra. Och det är mitt i församlingens brustenhet. Församlingens brister som Guds ande är som starkast. När det här får vara ett. Precis som Kristus var sann Gud och sann människa, så är församlingen både gudomlig och mänsklig. Församlingen kan aldrig bli bara gudomlig, för den består av människor. Och den här skärningspunkten får vi leva i. Men vi behöver Guds ande för att församlingen ska bli det Gud har tänkt. Ett vittnesbörd om Kristus. Låt oss be tillsammans. Kristus, vi förundras över när vi läser om din församling. som du älskar så djupt. Tacka Jesus att vi får vara din kropp. Vi får vara din brud. Vi får vara en boning åt dig. Vi får vara levande stenar i ditt andliga husbygge. Tack Jesus Kristus. Jag ber er för Korskyrkan. Att vi ska få vara den församling som du har tänkt att vi ska vara. Att du möter oss med din ande mitt i all vår brist. Men tack för att vi också får bekänna oss att vi är en del av din församling. Att vi är ditt eget folk som ska förkunna dina väldiga gärningar. Och låt oss få en församling få vara ett ljus för människor. Här på Norrby, i Borås där vi finns. Och jag ber att vi som församling ska få längta efter ditt ord. Att läsa ditt ord, lyssna till ditt ord, ta till oss ditt ord, lyda ditt ord. Så att vi växer och kan formas efter din bild, Kristus. Vi ber med längtan efter ordet. En längtan efter dig, Kristus. Amen. Jag har lite frågor här. Jag har lite papper också. Har vi ungefär 16-17 stycken. Så det räknar till 4 här. Och här har du lite frågor här. Vad har du för erfarenheter av församlingen? Och det kanske den här församlingen. Det kanske någon annan församling du har varit med i. Men dela lite erfarenheter. Det kan vara sånt som verkligen gläder ditt hjärta och värmer dig. Men det kan också vara sånt som du sörjer över. Vilken bild av församling har du lättast att ta till dig? Som kropp, som familj, som hem, byggnad, brud. Och dela gärna varför. Den här bilden betyder mycket för dig. Och vad drömmer och längtar du efter när det gäller församlingen? Och utdela din dröm om församlingen. Jag tror det är viktigt att drömma stort. För vi har en stor Gud. Och han tänker stort om församlingen. Om vi börjar med nummer 1. Ett.